Och idag så har Vatikanradion glädjen att välkomna Jan Henningsson som är UDs arabist och expert på interreligiös dialog. Efter ett möte med kardinal Sandri och kardinal Turan i Vatikanen. Och jag skulle vilja inleda med att fråga dig om vad islam och kristendomen har som en gemensam plattform för att föra en interreligiös dialog.
Ja, man kanske ska säga att det vi inte har gemensamt är religionen, för att de värdesystem som kristna och muslimer delar med den judiska traditionen, det handlar ju väldigt mycket om respekt för livet, respekt för skapelsen. Det handlar om fredlig samexistens, att hantera mångfald. Men också värna om de sociala strukturer som varje kultur, varje civilisation bygger på. Men som kanske då, genom historien, ideligen hotas av olika motsättningar. Och allt det här kan man ju betrakta som något som ryms inom FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Man behöver inte nödvändigtvis förknippa det med en speciell så här, religiös bekännelse. Men på basis av de här värderingarna och engagemanget för skapelsen av människan så förekommer det ju många olika former av organiserade möten mellan religiösa företrädare som då träffas just i egenskap av att de är religiösa ledare. Och det har väl erfarenheten visat, jag har följt det här arbetet i snart 40 år. Och det har ju visat sig att varje gång man försöker ge sig in i lärofrågor, diskutera Bibelns syn på människan, på Kristus, den återuppståndne Herren, eller Koranens syn på Jesus och hans moder, så kommer man ganska snart in i en återvändsgränd. Och min erfarenhet är att det lönar sig inte att driva den debatten och försöka bevisa för varandra att jag har rätt och du har fel. Det är lätt att göra det, men då blir det en monolog. Utan jag tror istället att det som kardinalen Tauran och hans sekretariat idag har uttryckt och det som jag har hört flera gånger ifrån muslimska ledare, till exempel vid Al-Azhar i Kairo, nämligen att låt oss tala om life and work, livet och arbetet, snarare än om faith and order, om så här, liturgi, bekännelse och dogmatik.
Är det också ett problem om vem man ska välja att tala med?
Ja, och då är det frågan om vem som väljer. Det är också en intressant utveckling. Om man ser just den romersk-katolska kyrkan så innebar ju då andra Vatikankonciliet ett uppvaknande eller en förnyelse på många fronter. Och en av dem gällde just religions- och kulturmöten. Och där kanske man kan säga inom parentes att kyrkornas världsråd ungefär samtidigt, mitten och slutet på 60-talet, började engagera sig i kampen mot rasism. I det fallet gällde det då möte mellan värderingar i Sydafrika, apartheidregimen. Vatikankonciliet förstås tog ett globalt grepp och en följd av konciliet var ju att man började arbeta systematiskt strukturerat med mötet med andra religioner. Det är ju inget nytt för den katolska traditionen. Man har ju då till exempel sedan 1500-talet jesuiterna som reste till Sydindien och till Burma och till Japan och som skrev hem och berättade om sina iakttagelser av buddhism och hinduism och så vidare. Men i vår tid kanske man kan säga att dialogen mellan kristna och muslimer har blivit den allt överskuggande. Och då har man i början haft initiativ, inbjudningar från kristet håll och man har då valt de muslimer som man anser har varit representativa, vilket är väldigt svårt att mäta, men också sådana som är beredda att ställa upp i sådana här sammanhang då, som ju gärna blir akademiska. Men efterhand, och detta är mycket intressant, efter att påven Johannes Paulus den andra tog sitt stora initiativ då i Assisi 1986, så kan man märka en gradvis förskjutning så att initiativen kommer allt oftare från muslimskt håll. Och det är en utveckling som för allt har präglat det sista decenniet.
Mm, och då vill jag också fråga dig, vad är det som skiljer de här två religionerna åt när det sedan gäller möjligheten att föra en dialog om sekulära frågor?
Jag tror att vi hade en ganska lång period, 70- och 80-talet, när både kristna och muslimska ledare såg sekulariseringen som ett gemensamt hot, en gemensam fiende eller i bästa fall som en gemensam utmaning. Hans Küng skriver om det här i sin stora bok då, Att vara kristen, då, Christsein, och han ger den frågan större utrymme då än kristendomens möte med andra religioner. Och jag har själv varit med om möten där kristna och muslimer har diskuterat under temat tillsammans, att vittna om Gud tillsammans i det sekulariserade Europa. Men det här är en attityd som jag tror är ganska riskabel, och vid ett av de här mötena så klev en judisk intellektuell fram, då Maxim Rodenso, och påminner då oss andra om att för judarna så är sekulariseringen, så skiljandet mellan religiös och politisk makt, det är en oerhört viktig fråga, för att de har upplevt den motsatta kombinationen som väldigt hotfull under sin historia i Europa. Så det är inte säkert att man ska liksom gadda ihop sig som gudsbekännare, utan kanske snarare det handlar om att bevara de värderingar på vilka jag menar att FN-deklarationen om mänskliga rättigheter egentligen bygger. Alltså respekten för den mänskliga personen. Där tror jag personligen att Johannes Paulus den andra har betytt väldigt mycket när han talar om mötet mellan semitisk uppenbarelsereligion och grekisk-europeisk filosofi. Att i detta möte så upptäcker man den mänskliga personen som ett ändamål i sig. Och det tror jag är väl den starkaste ståndpunkten som kristna bekännare och muslimska bekännare kan ta visavi sekularistiska anspråk, sanningsanspråk.
Ja, och är det sedan möjligt för dig att definiera de islamiska krafterna som man får anta inte önskar en dialog varken med de kristna och kristendomen eller den västliga världen, västvärlden?
Ja, det finns ganska intressanta tendenser då när dialogpartner så att säga söker sig till varandra. Från kristet håll har det då av och till varit attraktivt att söka upp de som verkar mest exotiska, de ortodoxa rabbiner som är mest utpräglat så här judisk klädsel, och islamister, muslimska brödraskapare med det längsta skägget och så vidare, och så, eller ortodoxa präster med den mest så här konservativa hållningen. Och så tänker man sig gärna att nu har man kommit till kärnan av den här andra religionen. Det är de som är mest exotiska, mest synliga, de också de så här mest representativa. Men så behöver det ju inte alls vara. I det här läget som vi befinner oss nu så har ju en väldigt konservativ islamtolkning stor framgång. Det har visat sig i allmänna val i hela Nordafrika. Det är svårt att säga huruvida det verkligen är en framgång i Syrien idag, eller om det snarare handlar om det militärpolitiska spelet där, och det är för tidigt att yttra sig om. Men det är ju ingen nyhet att man från kristet håll under lång tid har försökt att etablera en regelbunden och förtroendefull kontakt med muslimska brödraskap runt om. Alltså den moderata formen av islamism som inte förespråkar våldsanvändning. Man kanske ska säga inom parentes att de muslimska brödraskapen idag har ju så här utkristalliserats från en ganska skiftande grogrund och bakgrund, och de som har förespråkat våldsanvändning har då lämnat de organiserade brödraskapen, och några av dem var istället med och bildade Al-Qaida och var lärare till Osama bin Laden. Men de är då inte välkomna i muslimska brödraskap. Men det är ju svårt i en situation där den här, så här moderata islamistiska fåran dominerar politiskt och vinner valen med god marginal, att helt förbese salafisterna som är då den mer extrema, mer reaktionära i islamtolkningen, och som ju också då får stöd ifrån oljerika länder. Saudiarabien ger ju, eller saudiarabiska intressen, det är inte staten men det är intressen, organisationer, de ger ju mer pengar till salafister än vad de ger till muslimska brödraskapet. Medan Qatar, som är också en mycket viktig aktör i de här dialogfrågorna, de har ju omfamnat brödraskapet och Hamas. Och då gäller det att hantera det här. Jag vill inte säga att man ska hålla tungan rätt i mun, för man kan möta alla med samma diskurs. Om man som kristen går in i de här dialogerna så går man ju in med den tro man har och med den världsbild och människosyn man har. Men man måste naturligtvis förbereda sig på att samtalsparten kan ha ganska olika bild av mig, En salafist kan ju egentligen betrakta mig som en, inte som en kättare utan som en rent ut sagt otrogen som egentligen förtjänar döden om jag inte omfattar islam. Medan en mer moderat islamist kanske ser mig som en som tror fel och som har missat det väsentliga i Guds uppenbarelse men som ju inte faller i kategorin otrogna.
Geografiskt, var hittar man de moderata muslimerna? Är det Istanbul? Är det på universiteten i USA? Eller var hittar man dem?
Ja, man hittar dem överallt faktiskt. Och det, om man nu tar USA som exempel så kan man ju notera att i Virginia, i Herndon, Virginia, så härbärgeras en think tank, en islamisk think tank som inte, förmodligen inte hade kunnat fungera i något muslimskt majoritetsland. Man blandar mycket liberala muslimska intellektuella med mera konservativa. The International Institute for Islamic Thought som ligger där då. Man hittar i USA en imam som Faisal Abdarauf, en egyptisk muslim som ju kämpade för att åstadkomma en lokal försoning i New York vid Ground Zero och som blev misstänkliggjord för detta. Du hittar väldigt dialogengagerade muslimska ledare i Indonesien. En av de mest framstående ledarna där som, alltså man har i Indonesien världens största islamiska folkrörelse då Muhammadiyah. Och en av de här ledarna var i Sverige nyligen och predikade för svenska muslimer. Och det var alldeles tydligt att hans hållning är det land där du bor, du respekterar dess lagar, dess kultur. Islam bär du inom dig. Man ska inte blanda ihop muslimsk tro med svensk politik, va? Ungefär hans budskap. Och det finns institutioner som växer fram i Malaysia, i Egypten och också faktiskt i Centralasien, i Kazakstan till exempel. Turkiet är ett mycket intressant fall därför att när det här då, ska jag säga, vakt islamistiska partiet tog makten då 2003 så var det väldigt tyst till exempel i Egypten där jag bodde då. För att där ville man inte gärna se att en islamistisk rörelse skulle kunna bete sig rumsrent och följa parlamentarismens regler, utan man var väldigt skeptisk och undrade vad kommer det här att innebära, kommer muslimska brödraskapet nu att ses som en tolerabel aktör i det parlamentariska spelet. Men även i Turkiet har du ju så här extrema riktningar och mera liberala riktningar. Skillnaden där är ju att en islamisk eller islamistisk regering, det blir för starkt sagt, men med en islamisk kultur, att det är de som sätter gränserna för vad man ska betrakta vara extremt och inte extremt.
Och så en sista fråga om dina möten tidigare idag i Vatikanen. Kan du kort berätta om vad de innehöll? Först ditt möte med kardinal Sandri och sedan ditt möte med kardinal Turan. Och kanske också berätta om hur ofta du har mött de här två kardinalerna som arbetar med den interreligiösa dialogen och dialogen med islam i Vatikanen.
Kardinalen Sandri hade jag inte träffat tidigare och det var en mycket, för mig i mitt arbete, väldigt viktig upplevelse att dels höra hur han ser på situationen för de kristna i den muslimska världen, då, särskilt i Mellanöstern. Nordafrika finns det inte så många kristna. Och naturligtvis då under skuggan av det som många uppfattar som ett hot, och nämligen den islamistiska så här, politiska väckelsen. Men också intressant att höra hur den romersk-katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna eventuellt kan samarbeta för att värna den kristna närvaron i det heliga landet, men kanske just nu också framförallt i Syrien där situationen är så oerhört komplicerad. Ungefär som den var i Irak och efter invasionen då 2003. Det finns ju inget entydigt svar på hur den världsvida kyrkan ska hantera det här. Det är ju i realiteten ett infekterat inbördeskrig i Syrien. Men en sak som jag tror vi gemensamt kan dra slutsatsen av, det är att i den mån det blir ett sekteristiskt krig så är ju utsikterna för en försoning, det blir allt mindre. När det gäller kardinalen Turan så har jag mött honom på avstånd i de sammanhang där man till exempel inom FN har haft möte mellan religiösa ledare och politiska ledare. Och där då kardinalen Tauran har representerat den romersk-katolska kyrkan. Och, han liksom hans underlydande kollegor understryker ju starkt det här att när man blandar ihop religion och politik, när politiska ledare också blir religiösa ledare, då är man inne på ett väldigt farligt spår. Kardinalen Sandri har varnat för detta, kardinal Tauran varnade väldigt starkt också för detta. Samtidigt så var han väl inte så väldigt optimistisk på kort sikt inför möjligheterna att nå någon konkret framgång i dialogen mellan kristna och muslimer på grund av den här infekterade politiska situationen. Och när han uttalar då denna, låt oss säga, lite försiktiga pessimism på kort sikt, så gör han ju det på basis av en lång egen erfarenhet, men också på basis av en nästan global utblick. För till skillnad från kyrkorna i Nordeuropa då, till exempel Svenska kyrkan, så har ju kardinalen här information ifrån praktiskt taget alla länder världen över och kan ju på det sättet avläsa tendenser och utvecklingar som egentligen bara Vatikanen kan.
Ja.